Radio Play.
Tydlighet idag är ett av de mest attraktiva egenskaperna man kan ha. Man säger att det här står jag för, det här är viktigt för mig.
Visst är det billiga poäng, men kanske framförallt noll trovärdighet. Vill Arbetsförmedlingen inbilla oss att det skulle kunna åstadkomma något här?
En falsk fasad av att ta hand om alla människor i samhället.
Ja, så här lät kommentarerna på min LinkedIn när jag la upp ett inlägg för ett tag sedan där jag funderade kring Arbetsförmedlingens reklamkampanj i tunnelbanan. Ni vet den där kända människors huvuden som Therese Lindgrens retuscherats in på kroppar av personer med funktionshinder.
Ja, och den som har följt det här vet ju att Arbetsförmedlingen sen tog ner den här kampanjbilden på Therese Lindgren specifikt då. Och koppen till den här bilden var ju, hade hon blivit en mäktig influencer? Frågetecken. Och sanningen där, det var ju att den här kvinnan med funktionshinder som lånade ut sin kropp till Therese, hon var ju själv en influencer. Så det blev väldigt märkligt där i den kontexten. Och ja, raseriet från folket, den kom som på beställning där.
Mm, verkligen, och det här är inte första gången som ett varumärke dragit tillbaka en kampanj efter att det då gått åt helvete i bemärkelsen att folk varit väldigt kritiska. Om det så ska vi prata idag. Men först låt mig presentera mig själv. Jag heter Julia Lundin och är redaktör på Resumé Insikt.
Och jag heter Jasmin Winberg och är också redaktör för Resumé Insikt. Och vi vill hälsa alla såklart varmt välkomna till Insiktspodden. I den här podden så pratar vi varannan vecka om aktuella händelser inom marknadsföring och kommunikation.
Ja, och H&M var ju också i blåsväder för något år sedan, om ni kommer ihåg det. Då anklagades bolaget för rasism efter att ha publicerat en bild på en mörkhyad pojke med en tröja som hade texten "Coolest monkey in the jungle". Företaget bad ju sedermera om ursäkt och tog ner den här bilden.
Ja, men vart vill vi komma med det här då, Julia?
Jo, men så här är det ju, att samhällsklimatet har ju fått varumärken att agera på ett ganska skrämt sätt, får man säga. Mm. Istället för att stå för det man har gjort och vad man tycker, så backar man ju så fort det börjar blåsa lite där ute, kommentarsfälten.
Ja, det gör man ju. Mm. Och vad gör det här då med kommunikationen? Alltså jag tänker att oavsett vad man tycker om sakfrågorna så skapar det här ju en sorts rädsla och ett ganska generiskt debattklimat när folk och bolag då inte vågar säga vad de vill.
Ja, vi lyssnade på en intressant dragning på det här temat under insiktsdagen som Resumé anordnade i förra veckan i samband med Sveriges bästa marknadschefer. Därför har vi bjudit hit personen i fråga för att prata om mod i marknadsföringen. Lars Johan Lajo Strand har utsetts till Sveriges bästa marknadschef. Han har lanserat H&M i Asien och varit marknadsdirektör på Clas Ohlson och Daniel Wellington.
Välkommen hit!
Tack så mycket.
Hur mår du?
Det är bra, tycker jag.
Härligt.
Ska du bara berätta en kort mening om vad du gör nu?
Nu jobbar jag som konsult. Mm. Så jag sitter på den svarta sidan av bordet, som man säger. Andra sidan av bordet då. Försöker på något sätt sälja in de erfarenheterna jag har. Och det är framförallt riktat på e-handel mest. Mm. Så att, det jobbar vi med idag. Vi hjälper flera kunder med konverteringsoptimering.
Mm. Härligt. Mm. Ja.
Och nya kontor både i Stockholm, Linköping och Oslo, sa det, eller hur?
Stämmer.
Ja. Yes. Kreativitet och rädsla hänger ihop med försäljning, säger du. Kan du berätta lite mer vad du menar med det?
Ja, blir liksom 60 minuters svar här. Men, nej, men vi ska hålla ner det då. Men jag har ju jobbat hela mitt liv i väldigt försäljningsdrivna varumärken. Clas Ohlson, Stadium, Hennes & Mauritz, det är ju liksom någon slags starka retail-skolor. Och för mig så är ju kreativitet, i definitionen av kreativitet för mig, det är lösningen på problem. Och att välja och ställa sig inför ett problem och diskutera ganska snabbt fram hur kan vi lösa det här, och så här löser också alla andra det, så hur kan vi lösa det här annorlunda. Och då krävs det ju ett enormt både kreativt kapital och en miljö för att hela tiden fundera på hur ska vi göra det här bättre än alla andra. Och där hänger ju det ihop, att när man lyckas göra det och du lyckas lansera en kampanj som kanske alla andra gör, fast du har gjort det annorlunda, du gjort det med något extra fint, då säljer du ju också mer. Antagligen för att folk pratar om kampanjen eller tycker om det du gör, eller så har du bara satt ett så lågt pris att du är bättre än alla andra. Men då får du vara kreativ i bokföringen istället, antar jag.
Det är också en väg att gå.
Absolut.
Du har ju också sagt då att du är väldigt trött på att marknadsföring är så politiskt korrekt idag. Kan du ge oss några exempel på vad du menar med det?
Har jag sagt det?
Ja. Har du glömt det?
Ja, nej, nej, verkligen inte alls. Jag kommer väl förtydliga det idag, tror jag, under dagens diskussion, att jag kanske inte är trött på så mycket att den är politiskt korrekt, så mycket som jag är trött på att marknadschefer eller bolag idag kanske drivs in i positioner som är både onödiga att ta eller som de inte behöver göra. Och vi pratade ju om det på föreläsningen, vi pratade om klimatkompenserad semester till exempel, att en sån sak finns inte. Alltså, och med det menar jag ju att om jag vill göra något med miljön så kanske jag inte ska boka en semester just av den anledningen. Och det här är ju saker då som vi forceras in i att driva som bolag, och jag träffar ju väldigt många marknadschefer i min nya roll, och försäljningschefer för den delen, där man säger att det här gör vi, men det här är också viktigt, det här är också viktigt, det här är också viktigt och det här är också viktigt. Och det gör att det blir en förvirring kring vad är vårt grunderbjudande och hur vågar man inte vara tydlig med det. Då tycker jag att det blir onödigt. Och jag träffade ju, som jag sa också, en vd, och det är ju flera som säger det här uttryckligen, att någon gång skulle jag önska att vi bara fick säga vad vi höll på med och stå för det, att om man sysslar med konsumtion så kanske man får stå för det. Och jag tyckte också att på Tias person sa det på föreläsningen bra, att när det gäller till exempel hållbarhet och ekologiska frågor eller vad man nu vill, klimatkompenserande frågor, så får man upptäcka det med dem istället. Men man kommer till Apatia för att få ett grunderbjudande, vilket är ju friskvård snabbt eller sjukvård snabbt kanske till och med. Mm.
Så egentligen då så hade det varit bättre om alla resebolag bara sa att så här, fan, vi släpper ut jävligt mycket miljögifter, men vi är bra på att få folk att slappna av, så därför ska ni åka med oss, eller...
Nej, men vi kan väl säga så här, att det vore kanske att om man ska rädda miljön så är ju inte alternativet att sätta sig och resa. Det är väl det jag menar. Och jag tycker också att när man ser idag alla reklamfilmer och hur mycket alla fokuserar på det här, nu ska vi inte prata om just bara det, för jag tycker att klimatkompensation är ju en jätteviktig fråga. Vad jag menar är att Greta är tydlig och därför får hon många följare. Och det är ju idag också, vad är mitt erbjudande och vad är det vi håller på med? Det är det som blir viktigt. Jag tycker också att SJ då, som vi tar som ett annat exempel, som kan ta den här rollen, klimatkompenserad semester i sitt SE eller klimatkompenserat möte, istället väljer en position om den inre resan för liksom, människor som befinner sig utanför eller kring samhällets normala krets. Då. Så att det där, jag tycker att det där är otroligt intressant, att vad är det vi har sagt från början att vi ska vara? Och det är kanske det jag mer ifrågasätter, att man marknadschefer idag erbjuds ju kanske inte riktigt den möjligheten. Det jag ville ta upp på den här föreläsningen, framförallt prata om, var att se upp med de bojorna som hindrar oss att vara marknadschefer. Marknadschefens roll idag är viktigare än någonsin. Och jag pratade om att det måste finnas grader av bipolaritet och grader av digitalisering. Det vill säga att man följer sitt data hela vägen. Det är extremt viktigt med data, men det kan inte vara drivande för att säga vilka vi är eller vilka vi ska vara. För då kommer man att gå snett någonstans där. Så att jag manar ju till att marknadscheferna sätter en tydlig vision tillsammans med ledningsgruppen och står fast vid den. Vad är vårt erbjudande? Hur ska vi formalisera det? Hur gör vi marknadsföring, kampanjer, produkter och i alla led saker som förtydligar det här. Jag väljer att gå hit därför att, jag väljer att gå dit därför att. Och det är ju en annan boja då som sätter stopp för det, är just att vi sitter idag med media och kanaler som trycker åsikter rakt in. Och får man då en känsla av, man får en panikkänsla av att shit, de gillar inte det vi gör. Då är det det första, då börjar hela den här snurran ta fart. Man drar tillbaka kampanjer, man ändrar sig, man trycker tillbaka. Man säger nästa gång får vi inte göra så här. Det sitter jag och pratar med många både försäljnings- och marknadschefer idag. Då, att man är orolig och funderar på hur ska vi förtydliga det här. Den andra delen i det är också att man inte ger det tid. Här är ju marknadschefens roll att säga ta det lugnt, vänta, nu är det de första, de arga, de som väljer att missuppfatta som attackerar. Det kommer komma en balans i det här, det gör det alltid. Har vi gjort fel så kommer vi rätta det, men då rättar vi till det nästa gång. Men har vi gjort rätt så tror jag att de som missuppfattar väljer att debattera det. De som inte missuppfattar väljer att tycka om det. Och här någonstans så tror jag att ska man göra bra reklam idag så måste man våga sticka ut. Jag sa det för att bara fullfölja det då också så vi inte fastnar i det. Jag är verkligen inte emot att bolag gör bra saker för miljön. Det ska man ju göra, utan jag pratar just om vilken position är man tvingas in i idag av det rådande klimatet. Det är oro, det är politisk korrekthet, det är liksom allting ska stämma, allting ska vara perfekt. Problemet blir när man gör en sån kampanj så är det ingen som bryr sig. Den svarar inte på någonting överhuvudtaget då. Så att det är jag trött på. Långt svar.
Ja,
det var bra.
Du, på tal om företag då, som backar från sina kampanjer. Du tog upp ett par sådana där på scenen när du föreläste. Det är bland annat H&M, Audi, nu senast Arbetsförmedlingen. Vad tycker du om det?
Ja, men ja, vad tycker jag om det? Det är igen, så vi är noga då med det här är vad jag tycker. Så det liksom får ju folk då sätta igång och det är bara att börja twittra om då. Jag tycker ju att det är fel, för att vara extra tydlig. Jag tycker att om man har tittat på ett material och sett det och sagt från början, det här säger vi. För det har ju passerat ett par instanser på vägen där alla har en tydlig bild av vad man ska göra. Och jag hävdar att vi aldrig har debatterat Arbetsförmedlingens reklam förut. Och så gör folk det idag. Och vad är det man debatterar? Jo, man debatterar ju med en insikt om att människor med utvecklingshinder helt plötsligt, ja vänta, det kanske inte är så lätt för dem. Hur skulle man ha gjort det här så att det fick en uppmärksamhet? När det inte ens får en uppmärksamhet i sin vanliga vardag. Alltså det är verkligen ett ämne som egentligen sticker ut. Individerna sticker ut. Alltså det är en känslig fråga att ta upp. När de mixar det här, både individerna, frågan är känslig och så går det till en massa. Och så tycker vissa människor då att det här var inte alls bra gjort. Men då är det ju en sån sak att debattera. Alltså då ska man ju ha kvar kampanjen och säga ja. Kanske skulle kunna gjort det här åt alla andra, men eller på ett annat sätt. Men jag tycker att man skulle alltid gå tillbaka om jag var på Arbetsförmedlingen och sagt så här, får jag bara reflektera innan jag tar bort kampanjen? Har du tänkt på det här problemet tidigare? Och svarar de då nej, vilket 90% skulle göra, då skulle jag säga att vet du vad, då är kampanjen kvar, för då hävdar jag att vi har lyckats och vi har gjort något verkligt bra för de här individerna som är utsatta. Så att, och det finns ju många sådana saker. Jag har ju själv varit på bolag där vi har dragit tillbaka kampanjer och mina drivkrafter och förståelse för vad marknadsföring är kommer ju också från H&M-tiden när H&M var tuff och ball, om man ska uttrycka sig så då. När H&M gick fram bräschen, man gjorde Karl Lagerfeld för H&M, det var Stella McCartney, det var samarbeten, det var ju reklamfilm om ni minns som pratade om how can you afford your rock and roll lifestyle, hela den här eran. Det var ju en otrolig reklamperiod för henne som var så annan, för att inte tala om Anna Nicole Smith
som fick Nicole Smith, män att köra av vägen.
Så uttryckte sig fler. Men det är ju fortfarande någonting som är värt att debatteras, självklart. Men jag tror också att hela den eran, den perioden var en period när H&M stod för saker hela tiden och var tydliga med sitt erbjudande om vad det var, vad vi gör, och man erbjöd mode. Så att säga. Och det var en tydlig punkt. På Stadion blev vi ju själv, som jag berättade om, ifrågasatt kring att vi hade för svala modeller när det var atleter. Och så där. Och så att under de här frågorna så hade man kunnat välja att backa i de här sakerna, men valde att stå på ändå. Och det har varit framgångsrikt. Jag var ju på NS Mars när man drog tillbaks Stella McCartney, samarbetet ju med Kate Moss. Det var otroligt jobbigt. Det var ju många som hade jobbat med det här i flera liksom, månader och en otroligt stor kampanjsatsning. Jag kan förstå att man drog tillbaks det, men jag kan också föreställa mig vad som skulle hänt om man körde ut den. Och då skulle jag ju välja att köra ut den. För er som inte minns, så var det så att Kate Moss vad ska man säga, hon tog väl droger på någon nattklubb och hennes Mars valde att stoppa kampanjen. Men man hade också kunnat lägga ut kampanjen och ta hela vinsten och ge till förmån för folk som befinner sig i den här situationen. Och istället för, och då tror jag också det hade varit ett tecken på mode. Men H&M i alla fall, där jag har vuxit upp, det är stora symboler för mod kring just de här frågorna. Så att jag skulle nog hävda att man försöker att inte dra tillbaks och kanske använda debatten till att förtydliga vad man menar istället.
Så tänka en sväng till helt enkelt.
Tänka en sväng till.
Men när ska man dra tillbaks kampanjen då enligt dig? Vart går den gränsen?
Ja, jag vet. Alltså, scenarion, ja, det är ju väl samma sak med både Arbetsförmedlingen och flera exempel. Man vet för lite egentligen för att hävda om det kan ha hänt vad som helst som gör att de drar tillbaka det. Vi har också haft tidigare upp frågor kring henne som har ritt t-shirten som stod Monkey på den lilla pojken då. Och jag vet inte, alltså jag antar när det har blivit fel, alltså när syftet inte blir det man vill, så att säga. Man har startat en kampanj som Arbetsförmedlingen gjorde nu då, och den har ju blivit uppenbarligen vad de ville. Det blev en debatt kring frågan och då kanske man inte ska dra tillbaka. När det gäller hennes Marits och den här lilla pojken så tror jag att det fanns nog skäl att dra tillbaka det. Men jag tror också att om man hade tänkt till så hade man kunnat säga, men vänta, vad händer om vi tar ett steg fram? Vi kan nu få, de kan få putta in oss i ett hörn där vi gjort fel, där vi blir kallade rasister, där vi blir kallade alla de här frågorna. Vi ber om ursäkt för det och hamnar i det facket. Det andra alternativet är att ta ett steg fram och säga att det här finns inte för oss. För er som ser det i den här bilden, gå någon annanstans. Och då tror jag igen, då är man tillbaka på en tydlig plats, stenhårt, och tar en markering. Och det är väl också vad jag menar att folk efterlängtar idag. Det är väl den andra eller tredje bojan vi pratar om, att tydlighet idag är ett av de mest attraktiva, tycker jag, egenskaperna man kan ha. Man säger att det här står jag för, det här är viktigt för mig. Och jag menar att i goda krafter så ser vi det i Greta, vi ser det på flera platser. Men vi ser att det är ett mycket större mellanregister där man inte riktigt vet vad varken i politik eller vad vissa varumärken står för. Men vi får också akta oss för när det händer onda krafter, när de börjar bli tydliga. Tydlighet idag skapar följare. Och det är viktigt att förstå det. Det ser vi överallt.
Och det ska också sägas för kontextens skull att i H&M-fallet så sa ju även pojkens mamma att det här inte var rasism. I intervjuer efteråt.
Jag har ju varit på H&M. Det finns ingenting sånt där. Ska det vara ett tag sedan jag var där. Och jag menar att en fotograf såg det inte. Mamman såg det inte. Retuscherarna såg det inte. Tidningarna såg det inte. Annonsörerna såg det inte. Utan det är några som väljer att trycka in det där direkt och se tillfälle. Och här gäller det att se upp då. Är det här någon som använder tillfället? Och det här, vi ska inte ta H&M som exempel, men som varumärke så tror jag också på Stadium när jag var där var det väldigt många som försökte ta tillfällen hela tiden att putta in oss i ett hörn. Och jag vet att jag blev anmäld för en barnkampanj som jag gjorde där jag tror till och med att jag blev dömd för den, där jag uppmuntrade barn att ta farliga vägar till skolan genom att vi gjorde lianer av kläder och de åkte skateboard över brunnslock och mitt i gatan och sådär. där är ju fine. Liksom. Bring it on, som jag brukar säga. Alltså, det är bara att köra på ändå och stå fast vid den. Och jag sa det, vi kommer köra den här kampanjen. Den säger det vi står för. Vi står för ett aktivt liv. Att människor ska röra sig till skolan, från skolan, i skolan. Barn som sitter stilla, eller barn som rör på sig, sitter stilla längre, var ju idén då. Mm. Och det är ju bara att stå på sig.
Hur mycket ska man liksom följa det här snacket om kampanjen idag? Ska man ens titta på vad som sägs där ute?
Ja, men om vi säger så här, för det jag vill komma till. Om man har satt från början, vi ska vara det här. Vi ska vara Stadium Capital. Vi sa ju Activate the World. Vi ska ha låga priser på sport för att folk ska ha råd att röra på sig. Vi ska också vara design, för vi tror att vi ska göra funktionskläder som också är snygga. Vi satte alla de här temana. Så att när vi gick ut med det fick vi också väldigt mycket frågor kring. Vi gick ju in i studio, vi körde ganska mycket grafiskt och sten, liksom hård musik och så där, och folk sa, men nu är ni ett outdoorbolag som är inomhus i en studio och så där. Hade vi följt det då och börjat fundera kring de här frågorna, så hade, vilket jag började själv göra och fundera på, men folk har ju rätt, vi måste ju vara ett outdoorbolag och vi måste ju springa inomhus eller utomhus och så där. Då hade vi förändrat det, men om man ger det tid. Så jag kanske skulle svara på frågan så här, följ det, men kanske inte dag ett, dag två, dag tre. Kanske man ska lägga det lite åt sidan för att få reda på att reaktionen man får, ja, det är den balanserade. Eller det är opinionen, eller det är massan. Och sen kan man ta ett beslut då. Går vi ut nu och använder att folk faktiskt har valt att bry sig om kampanjen och förklara vår poäng om massan är mot kampanjen, eller ska vi göra någonting annat? Men jag skulle säga så här, ge det tid. För det är det folk inte ger marknadsavdelningarna idag. Det är det man märker mest. Jag märkte det ju själv på Clas Ohlson, körde vi tv-reklam. Och man så kär i att byta ut de här kampanjerna. Och vi var strikta med att byta ut tv-reklamen samtidigt som vi bytte ut skyltfönstren. Sen fick vi ju mätningar som visar att när folk var som mest aktiva och älskade kampanjen som mest, då tog vi bort den ur skyltfönstren. Oh, yeah. så att det finns, som svar på frågan, så skulle jag följa efter ett par dagar, kanske några veckor, och sen skulle jag samla bilden istället. Men jag har ju varit med om och jobbat under marknadschefer på en som har visat stort mod genom att säga vänta, vi får se. Det här kommer om ett år, får vi se, men då lovar jag att vi har den här positionen. Och mycket riktigt så har det varit. Och det är inte alltid lätt. Och det är det här jag länkar ihop modet. Modet är inte att inte säga klimatkompenserad. Modet är att gå emot alla de här grejerna som försöker forcera in i positioner. Varför marknadschefsrollen är idag en av de viktigaste rollerna i bolaget. Men det blir redundant om vi bara tittar på data. Om vi inte tittar på kreativitet, om vi inte tillåter udda tankar, nya perspektiv, testa saker hela tiden. Göra kampanjer som inte funkar, det är inte hela världen. Alltså jag kanske är den...
Det kan ju vara mycket pengar i sjön, men det är inte hela världen.
Ja, nej. Så kan vi se på det. Å andra sidan så är det ju inte en garanti heller, utan då får man göra alla förtester och så provar man alla reklamfilmer på alla olika människor. Men de har också gått in i det här i en form av rädsla. Man måste ibland våga säga så här, men vi gillar det här. Vi tycker det här är bra. Och så kör man ut det och visar ju så att en större del inte tycker om det. Då har man i alla fall på något sätt fått debatt och så kan man väl skruva vissa saker sen. Men jag tror fortfarande på att, och det vet vi ju, en förändringskurva, om man ska testa nya saker, så är det experiment som leder till ny passion. Och jag är väl kanske en av dem som kört mest sämsta reklamfilmer av, liksom i mängden. Men jag är övertygad om att över tid så har vi gjort de snabbaste förflyttningarna.
När skulle du säga att du själv har varit modig då?
Nej, men jag har väl kanske eller kanske jag måste fundera. Jag har väl varit i ledningsgruppsrum där jag tar position för det som marknadsavdelningen håller på med, och jag Stadiums grundare Ulf och Bobo Eklöf och Kalle Eklöf och hela de här gänget, alltså, det finns inget tydligare där än att passion är allt. Och jag minns de kom ner andra dagen på min roll där, då kom Uffe ner och skrek att jag var dum i huvudet som inte hade köpt den nedersta annonsytan på Dagens Industri, och så slog han mig hårt på armen, alltså stenhårt, och jag minns att jag stod där i chock, men så fattade jag så här, men det här är passion. Det här är en person som är konstant nyfiken. De tror hela tiden på att så länge man inte bevisar dem bättre, så länge man inte vågar mer, så länge man inte sträcker sig längre än vad de vet, så kommer de att komma ner och säga till det. Och det tror jag var en signal. Och i de rummen har det varit krävts mod att visa att det här ska vi göra på Stadium, det här ska vi göra på Clas Ohlson. Jag har varit i rum där jag har sagt att där man lägger fram kampanjer och så börjar folk ta fram pennorna och säger att det här kan vi ändra på, det här kan vi ta bort det och det här. Och då vet jag att jag har stått där och sagt så här, den första som nuddar pennan på det här pappret är ansvarig för kampanjen. För att det finns två saker som kan hända här. Om ni nuddar, om er penna nuddar på det här och kampanjen är bra, då är jag marknadschef. Och då är vi, om den blir dålig så kommer jag säga, men du var ju här och kladda. Och du höll ju på, så det är inte alls det som vi ville, inte det vi tror på, inte det vi har sagt, inte det vi skulle göra, inte det vi stod för. Och där tror jag att det gäller att ta ansvar för om kampanjen också blir dålig. Så att jag sa det. Så är den bra så blir jag årets marknadschef. Och är den dålig så är du ansvarig.
Ja, det är fallet är god i ord.
Alla la ner pennorna i alla fall.
Ja, det var ingen som hållit upp den.
Men, jag tror att, och det har, men det skapar ju också en bild, tycker jag, att marknadscheferna idag, det är farligt tycker jag att man ser att de blir ska jag säga, redundanta då gentemot, ja, men det här kan en algoritm göra, det här gör data. Men man måste ju också trycka det här ett steg till. Att datat kommer att svara på vad den vet. Men man måste göra saker som vi inte vet. Det blir ju löjliga exempel med bilen. När man ville ha fler hästar så gjorde han en bil. När man ville ha en nydesignad Nokia så kom iPhone. Alltså här, allt det här, de här teserna måste grunda sig på att folk vill vidare framåt, uppåt. Och det kommer från en kreativ, en bipolär värld. Och det krävs också mod att stå för det. Och våga testa och göra nya saker.
Mm. Du är lite nyfikna. Hur vet du att den bästa vägen för förändring är just mod? Alltså, finns det någon forskning på det här eller är det en känsla? Du är lite kritisk här till ja, det vad du säger.
Nej, men det är väl jättebra. Det är klart att det finns ju väl oändligt mycket forskning som säger att vi håller på att döda kreativitet i våra samhällen. Det hoppas jag att ni ser själva, eller så bara gå in på YouTube och kolla på vad forskare säger kring vad som händer kring kreativitet. Kreativitet är ju också definitionen i sig själv, att det är lösningen på problem. Sen finns det ju förändringskurvan som alla vet är definierad och klar, och att det står där att vägen mot ny passion är experimentering, annars finns det två andra vägar, det är exit eller suboptimering, vilket är ju två fel vägar att gå någonstans. Så ja, jag tror att om man ska driva förändring så finns det hur mycket forskning som helst som visar att mod och kreativitet är lösningen på det. Det är jag säker på. Sen den närmaste forskningen jag har är väl de liksom, som har varit Stadium, Clas Ohlson. Och jag får lägga runt någon slags erfarenhet.
Den forskningen. Ja, forskning gäller sig då.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, det var ett modigt svar.
Ja, precis. Jag tänkte testa ett exempel på dig. Jag vet inte om du känner till byrån Etablissemanget.
Nej.
Nej. Men då kan jag berätta då för dig och för de lyssnarna som inte känner till Etablissemanget att det är en byrå som nyss har lanserats, eller i varje fall två personer som säger sig ha lanserat en byrå som har helt andra värderingar än vad kanske traditionella, vad vi är vana vid att den traditionella reklambyrån har. De här då, de beskriver sig som landets enda Sverigevänliga byrå. Och de vänder sig till den delen av marknaden som vill slippa såna tramssaker som de tycker att feminism och normkritik är. Och jag undrar, är de modiga?
Men det är väl farligt att sätta mod i kontexten av att det alltid kommer gott ur. Jag tror att tydlighet idag skapar följare. Och det är modigt att våga vara tydlig. För det är jobbigt. Man vet att det kommer komma en anstormning av folk som inte tycker lika. Och idag då, om man sitter allt för mycket och följer och jagar likes, så kommer det här vara jobbigt. Är man lika dålig på att ta kritik som man är bra på att ta positiv feedback, så kommer det här bli en extremt jobbig process. Jag tog ju upp några exempel. Jag tror till och med jag hade Donald Trump uppe som ett exempel.
På föreläsningen
när vi pratade där, att i namn då av där det sker kanske inte goda saker i kontext av mod, så skapar det tydlighet, och tydlighet skapar följare. Det är inget litet Twitterkonto som man har idag, och folk faktiskt följer, säga vad man vill då någonstans, och så skapar det här, för att folk ser det här är någon som står för vad han säger och han tar konsekvenserna för det. Så att jag vill inte, etablissemanget, jag har ingen aning om, och jag kan liksom inte ställa mig bakom vad de står för. Jag tror bara att vilket varumärke den är, så kommer det krävas mod att vara tydlig. Och det låter ju på dig som de har varit tydliga.
Ja, de är tydliga, det får man ge dem.
Ja, och då får vi väl se vad som händer. Men det är väl snarare det jag vill komma åt, att tydlighet idag kräver mod.
Mm. Om alla då var modiga idag, skulle det få någon effekt då där ute?
Ja, det tror jag. Eller ja, det är klart det skulle göra det. Det skulle bli tydligt och också för många användare, tror jag, utav vissa varumärken eller vissa produkter kring vad man står för och vad man ska göra. Jag vill ju också länka ihop den här igen då, att vi pratar om att mod kommer krävas. Vad jag pratar om mod idag som marknadschef är att stå emot de här fallen som är enkla idag att träda in i. Det kan vara politisk korrekthet, alltså att det kommer komma en åsiktsstorm, då vågar vi inte göra det här. Det kan vara att inte våga, att det kommit en åsiktsstorm och så ger man det inte tid. Istället säger, men vänta, det här är det vi står för, ge det tid. Det kommer komma människor som säger, men vänta, jag gillar faktiskt det här, men det tar lite längre tid, det vet man ju. Negativ feedback är alltid snabbare än positiv. De delarna som marknadschef att våga stå för dem, och då är det ju klart att det kommer ge effekt. Vi kommer ju se mycket större kreativa kampanjer, vi kommer se bolag där marknadsavdelningar vågar göra fel. Och det är väl det man idag, tror jag, är den största rädslan vi kanske ska prata om, och där jag möter marknadschefer och försäljningschefer idag. Man åker dit direkt vid minsta lilla fel, och jag tror att skapar man en miljö där man vågar göra fel, man bjuder in människor som säger, men vänta, jag är inte säker på att vi ska göra så här, man kanske gör så här, man vågar testa, och sen så de kommer bygga ett otroligt starkt kreativt kapital. Och jag tror att det kommer bli avgörande i en tid framåt att man har den typen av avdelningar och att man skyddar dem och ger dem tillfällen att faktiskt sätta vägen framåt. Så ja, det kommer ge effekt.
Mm. Om vi ska sammanfatta lite av det du har sagt här idag, så vill vi ha tre då snabba tips på hur man som marknadschef kan tänka utanför boxen och våga göra det.
Det är så bra.
Knyt ihop säcken
och landa på det här som marknadschef idag. Tre tips på hur man kan göra det här idag.
Hur man ska tänka då för att faktiskt göra det här och inte komma till dig sen och säga, vi vågar inte, vi har gjort fel, ja. Vad ska vi göra?
Ja, men det första jag kan säga hur jag skulle ha gjort. Mm. Då skulle jag, oavsett bolag, ha tagit reda på vilka attribut inom den här branschen, den här kategorin, ska vi vara kända för. Det kan vara service, pris, tillgänglighet. Det kan vara flera frågor som man bestämmer sig för. Det kan vara greenwashing. Vi ska bli bäst på greenwasha på vårt bolag.
Yes.
Om man nu vill göra det. Det kan vara vad det än är. Där skulle jag sätta dem och säga så här, det här är vi. Ja, men alla andra är så här, jag vet. Men det här är det vi ska stå för över tid. Eller hur? Ja eller nej? Det skulle jag förankra i ett ledningsrum innan och tydligare. Sen skulle jag säga att bra, i branschen ser det ut så här. Så här bra är vår motståndare på pris. Så här bra är en annan motståndare på tillgänglighet. Så här bra är de på det, på det, på det, på det. Ja, men de är bättre än oss på det. Jag vet, så då ska vi alltså jobba med den grejen. Pris kommer bli viktigt för oss. Tillgänglighet kommer bli viktigt, då ska vi jobba med det. Och då förankrar man en varumärkesposition i sin ledningsgrupp. Jag tycker ju att det är otroligt enkelt också. Att om man har sagt att man ska vara väldigt duktig, och nu har vi ett sånt exempel igen som jag tycker är roligt med McDonald's mot labin på taket, just att om man har bestämt sig för sån position, då kan man inte göra plastleksaker med plast, alltså med plast runt, med plastlock, med plastsugrör, med allt uppe. Jag vet att man får fråga sig sugrör nu. Men vad jag säger är att det här måste hänga ihop. Greta är tydlig, och den generationen som kommer, de kommer titta på vad vi gör och vad vi säger. Vilket betyder helt plötsligt att vi kan inte hålla på att säga något annat och göra någonting annat. Och det tror jag. Så att, sen skulle jag följa den här resan över tid. Då skulle jag säga, vi kommer inte förändra den här med dagens kampanj. Vi kommer ta steg. Vad börjar vi med nu? Hennes Marts tycker jag är tydlig. Mode och kvalitet till bästa pris. Då börjar man. Är vi hög grad på kvalitet? Ja, men det har vi lyckats med. Eller modegraden? Nej. Okej, vad kan vi göra för att öka upp det? Ja, Karl Lagerfeld har hög modegrad. Då kan man jobba med en sån kampanj och så driva det här över tid. Men det här har ju drivits över 20-30 år för den positionen som Hennes Marts har idag. Men man har haft den här positioneringen väldigt tydlig hela tiden.
Perfekt. Tack för detaljerade
beskrivningar. Ja,
nej, det var otydligt. Du menar långa.
Nej,
det är jättebra.
Jag menar detaljerade. Ja. Det gillar vi.
Ja. Det går att stänga av på det.
Ja. Nej, gör inte det.
Nej. Fan. Det får vara dina slutord idag då. De bra tipsen där. Tusen tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Nu har vi kommit fram till programpunkten Veckans svep, där vi tar upp tre intressanta saker som vi noterat från veckan som gått. Vi måste ju prata lite om Apotea till att börja med.
Det tycker jag.
Sofia Modig vann ju Sveriges bästa marknadschef i torsdags, och vdn Per Svärdson pratade under vår insiktsdag där, samma som Lajo var på då. Och han startade ju, Per Svensson startade ju Adlibris från en skrubb på Sankt Eriksplan. Och sen kan vidare med ett nytt miljardföretag, nämligen Apotea. Och jag tycker det här är lite intressant, för Apotea gör ju ingen speciell marknadsföring idag ju. Grejen är, Per Svensson berättade då att de vill att konsumenterna själva upptäcker företaget helt enkelt. Och de sysslar med gratis frakt, det ska vara billigt och det ska vara snabb logistik. De har även en hel del hållbarhetsmål. Bland annat så säljer de inget med mikroplast, och de har Sveriges största solcellsanläggning på sitt lager där i Morgongåva. Men det var faktiskt så att en person kom fram till oss efteråt, Jasmin, efter den här dagen, och kritiserade den här principen billigt och snabbt. Och den här personen undrade då så här, om alla nu ska handla på nätet och beställa grejer från till exempel tre olika butiker på en vecka. Hur miljövänligt är det egentligen att bilar kör ut tre gånger till samma dörr? Den här personen föreslog då samverkan. Det var förslaget där. Vi vet inte riktigt hur det skulle gå till. Kanske att man delar fraktdata med varandra till exempel. Men vi tycker i alla fall att lösningen är väldigt intressant ur miljösynpunkt.
Ja.
Jag tänker på det.
Och varsågoda, där fick ni en helt gratis affärsidé.
Ja,
och ni vet
bra för miljön.
Ni hörde det först.
Mm.
Ja. Butiksdöden vägrar släppa greppet om samtiden. I närtid så har vi ju sett kedjor som Toys R Us och Forever 21 gå i konkurs, och Best of Brands heter de faktiskt, ansöka om rekonstruktion. Och nu står nästa varumärke för rakning, och den här gången så är det Twilfit som ansökt om rekonstruktion. Och anledningen där är en vikande försäljningstrend under 2018 och 2019. Dyra hyreskontrakt och för stora investeringar i digitaliseringen. Och Twilfit, de gick ut i en pitch så sent som i våras och bestämde sig för att vilja samarbeta med byråerna Pool, Bas och Social Industries. Och Emma Blom, vd för Social Industries, som också har varit gäst här i podden, hon reagerar starkt på att Twilfit låtit marknadsbudgeten ticka på hos byråerna, som alltså ännu inte fått betalt. Jag tycker att det här är direkt uselt, sa hon i veckan till oss på Resumé. Och vi får väl se vart det här landar.
Vi får följa den utvecklingen. Mm. Ja, och allt fler varumärken vill ju rida på miljövågen och kallar sig miljöpositiva. Vi har kollat upp det här, Jasmin, skrivit ett par artiklar på ämnet. Och det finns ingen standard för vad man ska uppnå för att kalla sig miljöpositiv idag. Så det är väldigt godtyckligt då. Ja, vi skrev om det här tidigt i våras. Vi noterar att andra medier har vaknat nu. Grattis, grattis till dem. Mm. Och det brukar ju vara så kanske när det handlar då om reklam. Där lever ju vi på Resumé i en egen liten skyddad bubbla. Hur som helst så har Dagens Nyheter djupdykt i det här med klimatpositiv och klimatneutral i veckan.
Vad har de kommit fram till då?
Ja, men det är ungefär samma som vi gjorde. Att det är svårt, om inte omöjligt för en konsument att kontrollera om ett varumärke är klimatneutralt eller klimatpositivt eller inte.
Ja, så de har kommit fram till samma sak som vi gjorde för ett halvår sedan.
Ja,
men det är härligt, grattis till er. Ja. Grundprincipen där är väl egentligen att inget kommersiellt bolag kan vara positivt för miljön. Alltså, det faller väl på sin egen rimlighet, tänker jag.
Ja, så tänker jag också. Samtidigt är det ju bra om de som har stor makt, alltså stora varumärken, då föregår med gott exempel, precis som Lajo sa här tidigare, såklart. Men vi vill ju inte att det ska vara missvisande för konsumenten. Rätt ska ju vara rätt, va?
Det är viktigt för oss.
Ja.
Ja, och det blir slutorden här idag. Tack till alla som lyssnar.
Hej då!
Hej då!
Resumé Insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.